Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hej alla goa lyssnare och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av
Mor eller Myt!
Oj, det gjorde vi bra.
Det är allt godis som fick oss bara
bam, bam, bam. Sink.
Vi har ätit godis här innan och helt godisspidare, sockerspidare.
I avsnittet slut så kommer alla vara kraschade istället.
Precis.
Jävlar.
Samma gamla rövgäng, once again. Idag är allting som vanligt. Samma gamla.
Jag heter Moa.
Rebecka heter jag.
Linnea.
Tor. Sen kör fortsätt.
För några avsnitt sen så när vi pratade om inne- och utespaning så nämnde du, Moa, att vi borde ha ett inslag som heter Hur tänkte de?
Hur tänkte de nu?
Ja. Det var apropå att vi pratade om de nya spårvagnarna där det finns en sittplats där Linnea ska ha sin bokklubb.
Det är på bussarna.
Jag är på bussen, va? Just det. Sorry. Att bussar och spårvagnar är designade som för att man ska umgås. Typ.
Hur tänkte de nu?
Ja.
Hur tänkte de sen?
Nu. Hur tänkte de nu?
Men hur tänker de nu? Nu kanske de har tankar som bara, varför gjorde vi så?
Ja, just det. Det är det de tänker nu.
Ja. Är det det som leken går ut på? Först ska presentera mig och sen någonting.
Och gissa.
Och sen så tänker man, hur tänker de nu i efterhand när de såg dåligt?
Precis. Vi har alltså tagit fram varsin grej. Eller eventuellt kan det komma fler.
Jag kan börja.
Ja. Linnea.
Inga problem. Creds till Moa för den här grejen. För jag har kommit på någonting själv.
Du redan börjat tänka.
Det finns en förening liksom. Eller en grupp. Som jag gissar typ ute och föreläser och annat. Mm. Som är en grupp män som är mot sexuellt våld då. Och jobbar för att sätta stopp för det. Mm. Men deras slogan är I'm all in.
Tänkte de nu?
Tänkte de?
Men det man undrar också så här, man undrar också hur tänkte de, alltså hur tänkte de liksom?
Eller vad menar du? Ja, hur tänkte de?
Spånmöte.
Jag tror de tänker att vi är all in, alltså vi är all in för det här nu, vi ska kämpa för det här liksom.
Ja. För att många män kanske säger att de är det, men så är de inte det.
Men de här är all in liksom.
Men
bara halva.
Men det känns ju väldigt som en väldigt mycket som en sån bra slogan ändå. Alltså den känns bra liksom för att det är något man kan säga så här. Ja. I'm all in.
Kraftigt liksom. Ja.
I många andra sammanhang en toppen slogan. Ja. Just här, nej.
Nej.
Absolut not.
Ja.
Ja.
Vem ska jag fortsätta då?
Mm.
Ja. 1982.
Det blir fall här hörni.
Så kom ett stort företag som säljer en hygienprodukt på att de skulle göra frysrätter. Och då undrar ni vilket företag är det?
Men det är intimhygien.
Och varför gick det så himla dåligt? Nej, men det är Colgate. Colgates beef lasagne.
Nej.
Det smakade ju absolut inte tandkräm.
Nej, det förstår man. Men bara loggan får det ju
men
smaka tandkräm.
Ingen eller? Köpte ju det.
Nej, men det är klart.
Ingen köpte det. För att det är ju tandkrämsdassa.
Men varför gjorde de inte bara en, alltså fine att företaget vill göra det, det kan de få göra. Men varför gjorde de inte typ en egen branch heter det?
Ja, gren. Alltså som kallar för dotterbolag liksom, till sig själva bara som höll på med detta.
Den hade kunnat hitta Colgate eller Colgate. eller någonting.
Colgate så det Family.
Ja.
Jag vet inte. Det var Colgate jättedumt. Family, ja. Det var jättedumt. Sen hade jag som en backup Crystal Pepsi.
Crystal Pepsi.
Precis som bubbelvatten i en Pepsi-flaska. Ja, ja, ja. Men det smakade tydligen skit. 1992 kom den ut. Den fanns på hyllorna ett år ungefär. Och sen så erkände han David C. Novak, som hade fått cred för att det var hans briljanta idé. Erkände senare en intervju. It would have been nice if I'd made sure the product tasted good.
Ja, det. Då hade den kanske gått lite bättre.
Eventuellt, ja.
Herregud.
Fast också, eller ja, nej, jag ska inte fortsätta. Fortsätt, Moa.
Okej. 1994 så kom det ut en väldigt spännande film med Nicolas Cage i huvudrollen. Det är en slagkraftig och bagatellisk romantisk komedi. Och den här filmen heter It Could Happen to You. Jag vet inte om någon har sett den. Nej. It Could Happen to You. Jag
tror inte.
Och den svenska översättningen på den här filmen då, måste det varit någon som var jävligt trött på sitt jobb som har skrivit. För att den har översatt filmtiteln, eller den har liksom inte gjort den direkt, den har inte översatt den, utan den har istället döpt den till liksom en sammanfattning om vad den handlar om. Så den svenska filmen heter Polis ger servitris 2 miljoner i dricks.
Det går man ju inte.
Det är så jävla idiotiskt. Och så heter ju filmen It Could Happen to You, så det är väl antagligen det som händer då i filmen liksom. Ja, då vet man redan vad som händer.
Men då behöver man inte skriva handling. Nej. Alltså på baksidan av VHS-en liksom.
Svettigt, det är så jävla
är så
idiotiskt alltså.
Jättedumt.
Så här, Tor, jag tänkte vi kan se den här filmen ikväll, den här polis ger sig 2 miljoner i dricks.
Vad handlar den
det
om då?
Det låter spännande. Det handlar om en polis.
Som ger sig för 2 000 i dricks.
Nej, 2 miljoner faktiskt.
Hur tänkte de där? Ja, jag ska jag har ju inte gjort lika roligt som ni. Men
det gör inget.
Eller jag tänkte jag ta 2 grejer. En har jag redan tjatat om jättemycket nu de senaste dagarna. Men jag tänkte berätta.
Ska du berätta om mårdhundar?
Ja.
Nej. Igen.
Ja.
Okej.
Okay. Det är så här att det finns ett djur som heter mårdhund. Många känner kanske till det. Jag kände inte till det förrän för några dagar sedan.
Och har du blivit besatta, det verkar som.
Ja, men de är så fina här djur, va?
Är inte de invasiv art?
Det är det jag ska komma till.
Ja, nej, förlåt.
Att de är nämligen, deras liksom original habitats är i östra Asien. Men där har de blivit så jävla jagade för päls och sånt, så att de håller på att utrotas nästan. Och då har de väl bytt territorier då. Så att de tar sig åt öster, så nu finns de i östra Europa och Finland.
De har
Finland.
Packat en liten väska och så har emigrerat.
Nu finns en sån pinne med en liten
precis.
Så går de så en liten hög med mårdhundar. Så.
Ja.
Men och här då, så får man lov, här räknas de ju då som invasiv art. Och, och det året runt så skjuts de.
Mm.
Och man skickar ut så kallas Judas djur. Och man vill bara bli av med dem. Utan att säkerställa att de har ett ställe där de kan hänga på. Hur tänkte man där?
Hur tänkte de?
Va?
Va?
Man får ju se till så att de är trygga på sin vanliga plats i östra Asien då, i så fall.
Ja.
Och jag gillar inte. För mårdhundar verkar vara så himla sympatiskt och fint djur.
Det är de inte.
Förutom men, att de kan bära på rabies.
Ja, och så att de äter typ allt.
Ja, ja, men det gör de.
Alltså dödar även.
Men det gör ju typ vi också.
Jo, jo. Ja, okej då.
Men vet du en annan grej med mårdhunden?
Vadå?
De bor i gryt. Mm. Gamla räv- och grävlingsgryt.
Mm.
Men ibland, om de inte hittar något, då kan de knacka på där och så här, hallå? Och så står de med sin familj ute i kylan och så här bara, får vi komma in? Och så öppnar grävlingen och bara, välkommen in. Så delar de gryt med grävlingarna.
Men en gullig liten historia.
Ja, så var det med det.
Ja.
Jag hade en annan grej också.
Ja, dra den med.
Den är kort.
Mm.
Hur fan tänkte de på i det där Silicon, jänkarna i Silicon Valley?
Mm-hmm.
När när de först gjorde de världens snyggaste laptop som är den första MacBooken.
Ah.
Som var så mjuka fina kanter, ah, väldigt symmetrisk, vit, yep, kritvit. Mm. Den känns lyxig. Man är glad att ta upp den.
Mm.
Sen så skulle de göra nya MacBooks och nu ser de ut så här som, ja, skit. Nu
pekar det ligger jag på två här på bordet.
Ja, silverfärgad som en jävla sån ful bil eller någonting.
Ja.
Det känner jag för.
Ja, men som ett kylskåp, ja, ska det vara. Inte, ja, en sån här ny rostfritt stålkylskåp.
Nej.
Gammalt hedligt gammalt, vitt kylskåp.
Precis. Ja. Emaljerat liksom.
Ja.
Mm. Precis.
Gud vad läckert.
Like. Som du säger, det ger ju mycket lyxigare känsla.
Ja.
Mm. Ja, håll helt med. Ja, här har vi de nya fler såna. Hur tänkte de?
Mm.
Mm.
Och nu ska vi få höra här. Nu ska ni få höra hur vi tänker.
Just.
Ja. När vi ska spåna om det är mord eller myt.
Nice. Exakt. Mm. Här kommer jingel.
Spring.
Året är 1892 och vi befinner oss i Milwaukee i Wisconsin.
100 år innan jag föddes.
Mm. Ja, precis.
Är det inte i Wisconsin de är i That 70s Show?
Jo.
Fast det finns fler Wisconsin, va? Kanske. Eller finns det bara en
det är
Wisconsin?
Väl en stat.
Ja, just det.
I Milwaukee, Wisconsin.
Säg inte.
Vår 12-åriga Donna. Hennes föräldrar är tyska emigranter, men hon själv minns inget av Tyskland, utan hon kom antagligen till USA som väldigt liten. Alternativt är hon född i Milwaukee. Hon jobbar i alla fall på en textilfabrik där man tillverkar förkläden. Där träffar hon fabriksägaren Franz, som också var en tysk emigrant och bara några år äldre än henne själv, men har på något sätt då blivit fabriksägare.
Var är han typ 15 då?
Jag vet eller? Inte. 17
har han fransar på sina förkläder?
Vadå?
Säkert.
Eller ha
Frans förklädesfabrik.
Ja.
Mm.
Mm. Bra.
Jag tror han är 17.
Okej. Okay.
Men ja, det var ju sent 1800-tal, då kanske man det kanske är ekvivalenten av att vara så 45, tänker jag.
Ja, typ.
Ja. För att man inte blir så gammal. Ja. I alla fall, hon, Donna, var en charmig och attraktiv och populär ung kvinna som snabbt fångade Frans uppmärksamhet. Han däremot var en surpuppa och sällan särskilt omtyckt och ganska ofta full.
Förlåt, men jag kände bara så här, hon är 12.
Ja.
Hon är inte en ung kvinna.
Men på slutet av 1800-talet, så ja.
Ja, hon har ont i magen.
Ja. Men också att hon är liksom, hon förvärvsarbetar där.
Ja.
Hon är en av hans anställda.
Mm.
Hon är 12.
Ja, det är
different times.
Mm, verkligen different times.
Ja, verkligen.
Frans i alla fall, trots att han var inte så omtyckt och sur och ofta full, så var han också smart och typ lyckades ganska bra på jobbet. På något magiskt sätt fattade de tycke för varandra och började dejta efter några år. Så när Donna är 17 så gifter de sig. Hon är då fortsatt poppis på den här fabriken där hon liksom, hennes jobb är typ att lösa konflikter och hålla alla på gott humör. Alltså framförallt får hon liksom fluffa då runt sin man.
Mm.
För han är lite barsk. Så hon måste hela tiden så gå och släta över efter honom. Strax efter att de gifte sig så fick de en son som tyvärr dog när han var i tidiga tonåren. Vi hoppar lite i historien här och hoppar fram till den 22 augusti 1922. Alltså ganska många år fram i tiden. Då ger sig paret Donna och Frans ut på en dejt. Tyvärr har de inte så trevligt, för när de kommer hem så hör deras grannar hur de grälar. De går in till sig, stänger dörren och strax därefter hör grannarna pistolskott. De tillkallar då polisen, och när polisen kommer till parets hem och söker igenom huset så hittar de Frans på golvet. Han har blivit skjuten 3 gånger och är avliden. Det tar lite längre tid för polisen att hitta Donna, men hon lever. Och polisen hittar då henne inlåst i en garderob i sitt sovrum. Och nyckeln till garderoben ligger liksom slängd på golvet. Polisen tar då in Donna för förhör. Och hon berättar att de kom hem från sin dejt. Och de upptäckte då att det var någon i deras hus. En inbrottstjuv. Tjuven och Frans började brottas och tre skott gick av och Frans föll ihop på golvet. Sen tog tjuven Donna med sig till sovrummet där han låste in henne i garderoben. Och hon säger att hon såg inte hans ansikte för det var liksom täckt med någon slags sjal eller så, näsduk. Och de, polisen frågar henne om så, hur deras äktenskap var, om de ofta bråkade. Och hon bara, nej, vi bråkar aldrig. Vi har nog aldrig bråkat. Fast de har ju precis bråkat innan Frans dog. Så det, och det vet ju polisen liksom. Så det är ju väldigt skumt att hon svarar så. Men det skummaste av allt är att ingenting utom Frans klocka och en liten, liten bunt kontanter saknas ifrån huset. Alltså det är så här, möblerna är upp och ner välta och liksom det ser ut som ett rån. Men en väldigt, en rånare som inte ser så bra. Mm. Som har lämnat väldigt mycket värdesaker. Och de hade det ganska gott ställt liksom, Frans och Donna. Så det hade varit enkelt för en tjuv att bara öppna en byrålåda och hitta en massa cash liksom. Och få med sig mycket värdefulla grejer. Frans plånbok låg till exempel kvar i hans byxficka. Varför lämnar man kvar den via ett rånmord? Skumt.
Mycket skumt.
Mm. Dessutom sköts Frans med en 22 kaliber pistol. Vilket tydligen då enligt polisen är en tjejpistol.
Givetvis.
Så polisen är helt säker på att Donna har mördat sin man.
Mm.
Men de har inga bevis.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Grejen är också att Donna var inte direkt känd för att vara världens mest trogna maka. För ända sedan början av hennes och Frans relation har hon bjudit in både en och annan man i sitt liv. 1913 till exempel, knappt 10 år tidigare, då gick Donnas symaskin sönder. Så hon skickar bud efter en reparatör och 17-årige Ola, en ung kille som jobbade för Frans i den här förklädesfabriken, skickas då dit för att laga symaskinen. När Ola kommer dit så möter Donna honom i dörren. Typ iklädd så en siden morgonrock. Och ingenting annat. Och medan han liksom kollar så leder hon honom då till sovrummet. Där symaskinen står. Och så medan han kollar igenom symaskinen så sätter hon sig på sängen. Och så liksom släpper hon ner sin morgonrock lite
classic.
I taget. Ja, ni fattar. Mm-hmm. Den dagen börjar då de här två en väldigt passionerad kärleksaffär. Och de närmaste 3 åren så ses de så ofta de kan. Ibland stannar hon till och med hemma från jobbet bara för att träffa honom liksom. De tar in på hotell där de gör sin grej. De träffas lite här och var sådär i smyg. Den här 17-årige Ola har ju då efter 3 år setts ganska mycket i Donnas sällskap. Något som hon förklarar med att han är nämligen hennes halvbror som är på besök. Och han, den här halvbrorsan flyttar mycket. Så han kommer och går lite där. Frans frågar också Donna, vem är den här lilla killen som alla grannarna säger att de har sett i vårat hus? Liksom. Hon bara, nej, vet inte. Ja, det kanske är den här bokförsäljaren. Som det kommer en kille ibland som vill sälja böcker, typ så. Han är lite alltså, envis. Så att jag vet inte, han kommer tillbaka hela tiden. Det är kanske honom de menar. Mm. Och så fortsätter de så här. Frans,
slug.
Eller hur? Mm. Frans spenderar majoriteten av sin lediga tid med en flaska sprit. Och Donna spenderar majoriteten av sin lediga tid då med den här
Ola.
Unga Ola.
Ja, ja. En skada leven, en skada äktenskapet.
Exakt. Efter 3 års smygande med Ola kommer Donna på den geniala idén som hon föreslår för honom då. Ska inte du flytta in bara i vårt hus och bo på våran vind?
Ja, men det är som en liten sexleksak där uppe.
Precis.
Sexkamman.
Och Ola tvekar lite, men han säger till sist ja. Så han säger upp sig från sitt symaskinsreparatörsjobb och flyttar in då på Donna och Olas, nej, Donna och Frans vind. Och där tänker han sig att han ska ägna sig åt att skriva, för han drömmer om att bli författare. Och hon inreder då vinden åt honom med liksom en liten lampa, en säng, lite böcker, mat. Och så flyttar han in där, helt enkelt. Och under dagarna då, när Donna och Frans jobbar, så smyger Ola ner från vinden och utför så här helt vanliga bara hemmasysslor. Städar, fixar mat, gör gin i badkaret, det är förbudstid.
Mm.
Ja, you gotta do what you gotta do och så vidare. Mm. Sen på nätterna sitter han då i tystnad och läser böcker eller skriver på sina egna manus.
Det här är så weird.
Och då skriver han
som
såklart
en liten dobby. Ja. En sexdobby på vinden.
Så olämpligt. Men ja, han sitter där uppe och bara...
Det är som en som man, sån här barnfilm man såg när man hittade hundar ute och gömde dem för sina föräldrar.
Ja, ja, exakt så är det ju. Usch, vad hemskt. Ja. Men när han i alla fall, han skriver då sina egna bokmanus. Och då skriver han såklart för hand, för han kan ju inte ha en skrivmaskin, det skulle ju höras. Då hade han blivit upptäckt. Så han skriver då sina bokmanus och sen postar Donna dem till olika förlag. Och ja, ibland tjänar han liksom lite pengar på det. Men de pengarna behåller Donna i en liten, ett litet kassaskrin. Och när tillfälle bjuds då så hinner Ola med ett snabbt ligg med sin älskling. Ibland är det inte bara ett snabbt ligg utan upp till 8 per dag.
Oj.
Ja, så det, ja han har att Shit. Göra ändå.
Ja.
Någon gång ibland så går Donna och Frans ut efter mörkrets intåg och då får Ola yard time. Och då fick han gå ut i trädgården och typ göra lite gympa.
Alltså, det bara rastar är... hunden Nej. Liksom.
Ja.
Annars fick han i princip aldrig gå ut. För han fick ju inte bli sedd liksom.
Men hur kan man vilja bo så, leva så?
Ja, du. Donna satte också upp ett hänglås på vindsdörren. Och när Frans frågar henne varför så säger hon att ja, men ingen, jag vill inte att någon ska kunna liksom bryta sig in och stjäla alla mina dyra pälsar som jag hade uppe. Och för hon har en ganska stor samling med dyra pälsar. Och Frans bara, okej, älskling. Ibland kunde också Frans påpeka att han tyckte att resterna från gårdagens middag såg lite väl skrala ut. Så då kunde han fråga Donna så här, men har du varit här och ätit av den här köttbiten eller vad är det som hände? Jag lämnade ju massor igår. Och hon bara skrattar typ lite ömt och är typ så här, men älskling, har du glömt vad du så full igår? Du gick ju upp sen på kvällen och åt en köttbit till. Och Frans bara, okej, älskling. Typ ett år efter att det här arrangemanget då har startat så börjar Frans bli riktigt paranoid. För inte nog med att liksom maten försvinner och han inte kan förklara det, så hör han också massa ljud. Så han beklagar sig ganska ofta till Donna och kan liksom plötsligt vara så, vad var det? Och så är hon så, men älskling, du är jättestressig, det var ingenting. Du är sjuk, du hallucinerar, det var nog bara en fågel, vi kan köra råttor och så vidare. Nej. En kväll sätter sig till och med Frans upp i sängen helt skräckslagen, för då är han helt övertygad om att han har hört en man harkla sig i deras hus. Och Donna bara fortsätter gaslighta honom och bara, du dricker för mycket, du har tappat det. Och en dag när han är ute i trädgården så ser han en siluett i vindfönstret. Och Donna hinner liksom precis stoppa honom då när han är både rasande och rädd och är på väg till vinden för att kolla liksom. Så övertalar hon honom om att hon ska gå upp och kolla. Och så kommer hon tillbaka och bara, det är ingen där. Alltså du är sjuk. Du måste gå till läkare och få hjälp med de här hallucinationerna, för jag blir jätteorolig. Så han går till läkaren och får liksom lugnande tabletter.
Oj.
1918 flyttar Donna och Frans till Los Angeles. Donna går då med på den här flytten om hon får lov att välja hus. Så efter många månaders sökande hittar hon ett hus med en vind. Något som är alltså extremt ovanligt i LA på den här tiden.
Mm.
Och Ola flyttar då i förväg.
Mm.
Så att
när
Donna och Frans flyttar in, så har han alltså redan gjort sig hemmastad på vinden.
Perfekt ju.
Några månader efter den här flytten åker Donna och Frans på en fest. Väl där så börjar de bråka och Frans får nog. Han lämnar Donna på festen och åker hem. Och när han kliver in genom dörren så hittar han den nu 22-årige Ola i köket, ätandes en stor sånt här leg of lamb.
Såklart.
Och Frans bara, hallå, ursäkta, vad fan gör du? Och Ola bara, oj förlåt, jag bröt mig in. Så Frans bara så här, va? Är det du som har varit här typ och käkat upp våran mat?
Och det är så sjukt. Hur tänkte du? Nej,
och Ola bara, ja, exakt.
Okay.
Så Frans liksom kastar ut honom då. Nu hoppar vi framåt i tiden till mordet som skedde den 22 augusti 1922. Då har Ola och Donna haft en relation i nästan 20 år.
Mm.
Och Ola har bott på deras vind under mer än hälften av den tiden.
Sjukt alltså.
Alltså det är helt vansinnigt. Så Donna och Frans var då ute. De kommer hem, de bråkar, de är båda fulla. På väg in i huset så snubblar Donna och ramlar liksom faceplant rätt ner i golvet. Uppe på vinden sitter då Ola och lyssnar. Han hör den här dunsen och får då för sig att Donna är i fara. Frans slår henne. Så han tar med sig två stycken 22 kaliber pistoler som han har där uppe. Springer ner och konfronterar Frans. Ett bråk utbryter då och de brottas. Frans får tag på den ena pistolen, så Ola skjuter Frans 3 gånger och han avlider. Donna och Ola får då panik. De vet ju liksom att grannarna har hört skotten och att polisen snart kommer komma. Ola tar Frans klocka och de rafsar ut alla cash som paret har i sovrummet. Slänger lite saker runt omkring sig och Ola låser in Donna i den här garderoben. Slänger iväg nyckeln, kutar upp på vinden med cash, klocka och pistoler. Sen kommer polisen. Efter mordet, när Donna bor ensam, låter Donna Ola bo kvar på vinden i 8 år.
Nej men sluta nu.
Det är helt sjukt. Den enda skillnaden nu är att han får ha en skrivmaskin. För det finns inte längre någon som kan störas av ljudet.
Men varför får han inte vara med ner? Eller?
Ja.
Alltså det är väl fritt fram?
Nobody knows.
Han kanske vant sig vid vinden.
Kanske. Donna anställer också en advokat efter mordet då. Hugo kallar vi honom. Och det tar inte lång tid innan de två börjar dejta. Aj. Donna och Hugo. Hon nöjer sig inte där utan hon ligger med sin advokat och har sin pojkvän på vinden och dejtar också en annan man som heter Rolf.
Mm.
Allting samtidigt. Det är här någonstans som hon börjar tabba sig. För att hon ger sin ena 22 kaliber pistol, alltså mordvapnet, till sin pojkvän Rolf. Och bara, kan inte du göra dig av med den? Och så beklagar hon sig typ så. Tänk om de tror att jag sköt min man. Och han gör det. Han gör kör med den. Den andra 22 kaliber pistolen ger hon till sin granne och kör samma spel där. Tänk om att de tror att det är jag, bla bla bla. Så. Han gräver ner den här pistolen i sin trädgård. Sen år 1930 bestämmer hon sig för att hon ska ge sin advokatpojkvän Hugo en liten present. En klocka. Som har tillhört hennes älskade make. Mm. Hugo är ju hennes advokat. Alltså han vet full well att det här är samma klocka som hon rapporterar att rånmördaren som sköt Frans har stulit.
Aj då.
Men han, ja, hon säger till Hugo då att så här, ja, men jag hittade den i trädgården och tjuven måste ha tappat den och så. Och Hugo bara, okej. Tar emot den. En tid senare är det en smart polis som upptäcker att Hugo har på sig den här klockan då. Så polisen öppnar utredningen igen. Man förhör då pojkvännen Rolf som erkänner att han har fått den här pistolen och han har gjort sig av med den. Han berättar också att Donna har gett en pistol till grannen och att grannen har begravt den under sin rosenbuske i trädgården. Så letar de där, hittar en pistol. Polisen hittar båda pistolerna och kan fastslå att båda har tillhört Donna och att det var en sån pistol som användes vid mordet på Frans. Donna häktas och slängs i finkan där hon efter ett tag då berättar för sin advokat pojkvän Hugo att hennes halvbror bor på hennes vind. Så hon ber Hugo köpa en påse matvaror, åka till Donnas hus och knacka.
Ja, för den är låst.
Ja, och knacka tre gånger på vindsdörren. Vilket Hugo då gör. Och när han kommer dit, låser upp, knackar tre gånger och Ola öppnar. Så är han typ så, ursäkta, vem fan är du? Och Ola bara, bladibladibla, berättar allting.
Oh.
Där och då. Varenda liten grej. Nu får du gissa, mord eller myt?
Jag tror myt. Jag tror du. Men jag känner igen det här med, förlåt. Jag känner igen det här med klockan väldigt, 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 väldigt mycket. Jag har för mig att jag sett i någon, kan det ha varit någon film eller någon serie eller något. Det känns så jävligt. Jag har försökt hela tiden ända sedan att hon ger bort klockan, komma på vad det var. Jag kommer inte på vad det är. Men det känner jag igen jättemycket. Allt det andra är obekant.
Alltså jag är mer häpen över hur alla är så otroligt dumma i huvudet i den här berättelsen.
Ja, hon har ju en smak och det är att de är naiva. Det är
korkade.
Naiva män gillar hon.
Ja,
just det.
Men det är så mycket som är så sjukt. Jag kan fortfarande inte släppa så här hur unga de är när det börjar. Och ändå när du säger så här, att de ska liksom flytta allting. Och så är han 22 då plötsligt. Alltså, det är verkligen barn som har börjat det här
böset. Alla i historien var 17 också.
Mm.
Kändes det som.
Ja. Alla utom Donna som var 12.
Ja, men sen hon var 17 ja. Så...
Jo.
Alltså så här, det kan hända sånt.
Unlucky number 17. Ah. Någon
de gifte sig när hon var 17.
Ja, typ. Precis. Och sen var det den där pojken var 17 också.
Ja. Nej, men det känns ju helt knäppt allting. Jag har svårt att tänka att det här är på riktigt. Men samtidigt när man hör så här, okej, det är 1800-tal, då kanske bara ja, folk hade ju inte samma förutsättningar och då som idag. Folk kanske var lite generellt sett dummare.
Jag skulle ändå säga att jag tycker den känns ändå ganska, det skulle verkligen kunna vara en verklig historia.
Jag tänkte säga att ja, det är ju ingenting som är så här jättekonstigt bara, ja, fast jo, hela historien hålla någon uppe på sin vind är ganska konstigt.
Men att man går med på att leva det livet liksom, att man måste tippa på tå liksom hela tiden.
Ja, det är
så jävla jobbigt.
Men alternativet kanske var så mycket värre. Alltså tänker jag, om de ändå har det gott ställt, vinden kanske är jävligt nice ställe att hänga på då.
Man ser ju upp och göra... från sitt jobb.
Ja, men han behöver inte ha något jobb. Man får ju mat varje dag. Får sitta och skriva och ha någonstans att bo. Ligga i princip när han vill. Så länge han bara håller sig lite undan. Det är ju inte världens sämsta deal. Framförallt inte då kanske.
Det är sant.
Men däremot att vara inlåst. Men man kanske ändå känner så här, det är ju inte som att man har blivit lämnad i två dygn inlåst och inte...
Och mannen, alltså... Det är inte jättekonstigt att han tror att han är galen.
Nej.
Liksom, när han blir gaslightad på det sättet. Och manipulerad.
Ja.
Det är ju, hans första tanke kanske inte är. Ja, men hon har säkert en älskare på vinden. Liksom, som bor där.
Sitter och skriver.
Och äter upp våra rester. Liksom.
Ja. Det... Och sen om man är typ full hela tiden. Ja. Då är det mycket lättare att bli lurad.
Precis. Och att han också kontaktar läkare som också ger honom preparat. Så kanske han, det blir ännu mer alltså att han litar på den historien. I och med att till och med läkaren säger att han är galen. Ja, jag vet inte. Jag tror fan det kan vara ett mord.
Jag har svårt att veta hur man ska kunna få tag på så här mycket detaljer från någonting som har hänt för så länge sedan idag. Så det får man ju säga myt.
Varför skulle man inte kunna få det?
Alltså, det är ju inte jättemycket dokumentation kvar.
Från eller 1920-talet.
Liksom. Ja.
Eller 1930.
Och att det har börjat liksom 1892 redan. Och jag menar, polisarbete på den tiden kan ju, alltså, det är ju inte det bästa, har man hört. det är mycket så bara, ja, vi säger att du är skyldig, eller ja, vi såg den, eller nej, vi
men han berättar ju allt.
Jo, men
Ola berättar ju allt, och då, vilket årtal var det?
Typ 1931 kanske.
Så det är ändå liksom,
ja, okay, tror du det var ganska civiliserat?
Det är ändå 30-tal liksom.
Jo, det är sant. Ja, men jag får ändå, jag har ändå en mytkänsla, för att det är så detaljerikt. Mm. Att det är därför det kan vara en bok eller någonting istället.
Ja, jag tycker också verkligen det känns som en fiktiv berättelse.
Alltså, det känns ju som man borde ha hört det om det hade hänt på riktigt. Men det är, så är det ju med mycket jag upplever. Och sen bara, va? Det är ingen
annan. Förra veckan hängde vi ju inte med, eller visste vi ju inte om kannibalkocken i Tyskland liksom. Och det var ju bara 30 år sedan. Eller, så att, allting har man ju inte hört om.
Jag tänker se mord i denna gången igen.
Två myt och ett mord.
Ja.
Det här har hänt på riktigt.
Nej.
Oj.
Vad sjukt.
Du är rätt igen, Moa.
Shit alltså.
Hon som jag kallar för Donna, hon hette Valburga Dolly Österreich.
Österreich?
Ja, Österreich. Huh. Hon var gift med Frans, som egentligen hette Fred William Österreich. Och Ola hette Otto Sannhuber. Sen dejtar hon ju också advokatpojkvännen Hugo Herman Shapiro. Och Rolf Roy Klump.
Klump.
Alltså nej, bara namnen. Klumput. Namnen låter ju påhittade.
Ja.
Låter som en film. Nej, men sen, det som hände sen då, om vi bara fortsätter historien.
Gärna.
Det är ju att tidningarna blir helt galna när de får reda på den här historien om pojken på vinden.
Det är klart.
Och Ola Otto omskrivs som The Batman.
Vad var det han förra hette? Spider-Man?
Spider-Man of Detroit. Eller Denver. Eller något. Denver, ja. Sen döms Otto eller Ola för manslaughter. Jag skulle googla.
Dråp.
Han blir fri. Han går fri ganska kort därefter för att typ preskriptionstiden för mordet gick ut. Så det spelade liksom ingen roll att han var dömd, utan då var det bara så, nu har det gått för lång tid, tack och hej, ha det gött. Sen bytte han namn till Walter Klein och flyttade till Kanada, gifte sig och levde typ resten av sitt liv så väldigt anonymt.
I en källare.
Eventuellt.
De köpte en vindsvåning.
Precis. Grejen med honom var att så här, han visste ingenting om sitt liv. Han var föräldralös. Han visste inte om han var född i USA eller om han också hade emigrerat som liten. Han visste inte vilka hans föräldrar var. Han trodde att han hade tyskt och eller judiskt påbrå. Men han hade liksom inga rötter alls. Whatsoever. Ingen familj, ingenting. Vet inte om det bidrar till att han tog de besluten han tog. Men i alla fall, Dolly, Donna, hennes rättegång slutade i hung jury. Alltså ingen majoritet. 1936 läggs fallet ner och hon släpps. Och hon bor kvar i LA fram till 1961 då hon dör 80 år gammal. Och då har hon varit gift i typ så jag kommer inte ihåg om det var en månad eller ett år. Men väldigt kort tid i alla fall med en gubbe som sen ärver alla hennes likvida medel. Was she killed? Nej, jag skojar. ja.
Vad sjukt.
Jättesjukt. Alltså det finns också, ni får se bild på Instagram, hon är inte ful.
Nej,
det är därför man lyckas på sånt, tänker jag.
Precis.
En förutsättning för att komma undan.
Exakt. Jag ska säga mina källor, för de senaste flera avsnitt har jag glömt. Så nu ser jag dem nu. Jag har läst Wikipedia-sidan då om Valburga Dolly Österreich. Och jag har lyssnat på poddarna Mord i mina tankar, avsnitt 100. Everything Scary, avsnitt 6. Och två poddar som där avsnitten heter samma sak. Ena podden heter Mads, Monsters and Maniacs. Och den andra heter Gruesome Horrific True Crime. Och båda de här avsnitten heter då Dolly Österreich. Det är så jävla sjukt att de liksom flyttar.
Och han flyttar med. Flyttar före och jag ser hemmastad. Det är helt knäppt.
Att han sitter där och äter liksom ett lammben när Frans kommer hem. Och han bara, vad är det du som har brutit dig in och ätit min mat? Och han bara,
ja.
Ja, för det var ju en väldigt så mytgrej.
Alltså det var ju helt absurt. Ja. Och det sjukaste av allt är ju att polisen som hittar Frans och Dolly inte kollar vinden.
Det är också väldigt konstigt.
För han sitter ju där uppe liksom. Ja, nej men det är så mycket sjukt den här storyn, va? Ja, vansinnigt.
Oh,
kanske får
helt knäppt.
Döpa det här avsnittet till Frans och förklädesfabriken.
Ja, det tror jag.
Livet. Det tycker jag.
Eller till polis, servitris,
2 miljoner i dricks. Har vi något avslutande ord att röra?
Puss på min kind. Stäng inte in mig på en vind.
Ja. Tack och hej, puss, kram.
Hej då.
Hej då.